Hej!
Välkommen.
Tack så mycket.
Har du väntat länge?
Nej, jag kom just.
Ja, du kom just, men bra. Jo, för jag skrev att jag tog en promenad kring kvarteret och så tog jag en sväng bakåt.
Författaren, journalisten Ulrika Hansson ser drama där andra ofta bara ser vardag. I tystnaden människor emellan, generationer emellan, fascineras hon av det outtalade, det vi inte säger och hur det påverkar oss. I programmet Det stora vardagsdramat får vi möta Ulrika Hansson. Mitt namn är Mive Gelius.
Vi börjar bo här först i juli nu i somras. Så det är mycket sådär som är lite på hälften nu, känns det som.
Ulrika Hansson debuterade 2020 med romanen Jaktlaget. Nu är hon aktuell med sin andra skönlitterära bok, Fannys väg. När jag ber henne att presentera sig själv så är en av de första saker hon säger så är att hon är
en högst ordinär människa. Jag är en 45-årig tvåbarnsmamma. Har för lite över ett år sedan flyttat tillbaka till Jakobstad. Eller tillbaka till Österbotten kan man säga. Jag är född och uppvuxen i Terjärv. Jag är litteraturvetare i utbildningen vid Åbo Akademi. Och det har varit lite undervisning vid akademin och skrivhandledning och sen mest då journalistiska uppgifter.
Nu är Ulrika Hansson redaktör på tidningen Kyrkpressen. Det skönlitterära skrivandet säger hon att hon har hittat ganska sent. 2017 fick hon tredje pris i Solveig von Schultz-tävlingen.
No, det blev så där startskottet för mig att tänka att hej, kanske jag vågar det här också. Det var en sån här hemlig, ouppnåelig dröm på något sätt att skriva fritt och skönlitterärt.
Det vi tiger om, det som behöver få komma ut men som vi på grund av skam och skuldkänslor ofta förtränger allt för länge, det här är teman som Ulrika Hansson bearbetar och som hon var inne på också i sin första bok. Romanen Jaktlaget. I den handlar den yttre kampen om de tusentals skrattmåsar som till ordsbornas förtret och sorg sommar efter sommars krenar och smutsar ner sjön men som myndigheterna inte vill se som något större problem. Den tysta, dolda kampen, den försiggår i jaktlaget inom hemmets väggar i ett långt och olyckligt äktenskap. Också Ulrika Hanssons nya roman Fannys väg handlar det om svårigheten att komma vidare, om att förtränga livsnödvändig kommunikation och om tystnad på olika sätt. Fanny och hennes 12-åriga son Sam bor i en förort till Helsingfors. Fanny arbetar på en annonstidning där hon vantrivs för att hennes chef inte behandlar henne väl. Och då också Sam blir mobbad i skolan leder allt till att Fanny flyttar tillbaka till Österbotten. Som Hansson själv nu också har gjort. I Fannys väg låter det så här ambivalent när Fanny passerar en del ställen på orten.
Det pressar obehagligt i bröstet när hon kör förbi avtaget som går till Ribackas gamla kåk. Hon kommer aldrig att vara den obekymrade återvändaren. Minnena ligger uppradade i baksätet.
När jag växte upp så hade vi vedeldning hemma. Så det är liksom barndomsminne för mig också. Det här med eldande och vedhuggande och staplande. Att det var liksom det som min pappa sysslar med. Så det väcker också sådär barndomsminnen och helt sådär doftminnen till liv på något sätt.
Gemensamt för Ulrika Hanssons båda böcker är att det är vad man kunde kalla vardagsskildringar. Och vi börjar med att tala om det här med att skildra vardagen och på vilket sätt den är unik för Ulrika Hansson.
Det är nog alla de här milstolparna som jag tror att många människor känner igen sig i det här. Vet du, att man, om man har förmånen att ha en lycklig barndom, det har jag haft och det har lagt grunden för allt. Och sen att få studera, träffa min blivande man och bli mamma till två underbara pojkar och sen få ge ut en roman. Det finns så många sådana här milstolpar som bara står och glänser i guld på något sätt. Ibland kan jag till exempel om jag vaknar på natten och går upp en sväng och dricker ett glas vatten eller någonting och så plötsligt slår det mig med full styrka att vilken lycka att här ligger de alla och snusar och sover under varma tecken och det är lugnt och tyst och mörkt och jag får gå tillbaks och somna om liksom under mitt eget täcke. Det kan vara ett sånt här heligt ögonblick av liksom innerlig glädje och tacksamhet som kommer och går så där ganska flyktigt.
Vad gör det viktigt, tycker du, att skriva utgående från vardagen?
Vardagen är ju på något sätt en sån här klangbotten som allt annat resonerar mot på något sätt. Att vardagen, det är den här till synes lugna lunken. Men det är också där som allting händer, hela livets drama på något sätt. Medan vi gör läxor och äter kalops och så där så föds människor och älskar och dör och det krigas. Och ändå ska vi liksom göra de där läxorna och koka den där soppan. Och vardagen pågår ständigt och den är väldigt viktig just för att den rymmer allt. Och därför är den så intressant att skriva om också. Jag tycker att den är i all sin tysta vardaglighet så är den också full av drama.
Efter alla år i Åbo med studier och annat arbete och också i Dalarna i Sverige där Ulrika Hanssons man arbetade i ett antal år så bodde de ungefär 12 år i Helsingfors. Båda sönerna är födda i huvudstaden. Så det här i sig vardagliga att återvända till Österbotten, vad har det inneburit för Ulrika Hansson?
Det har varit en sån här cirkel som på ett vis sluts och en sån här långvarig dröm att få komma tillbaks och uppleva hur det känns. Jag skulle inte ha velat vara hemma hela tiden. Jag tycker att det är väldigt viktigt att få uppleva annat och jag kunde säkerligen också ha fortsatt någon annanstans och ändå leva lycklig. Men för mig har det nog varit en stor lycka att få komma till Österbotten, komma tillbaka. Det handlar om små detaljer, doftminnen och vad det sen kan vara. Och sen att komma nära familj, släktingar, vänner som finns här. Men samtidigt också förstås ledsamt att lämna det som har stått en nära på. I vårt fall då i bland annat Helsingfors.
Men att vara hemvändare, du skildrar en ambivalens när det gäller det här. Var i ligger ambivalensen?
För mig personligen så finns det ju som en ambivalens i det där att mycket har hänt under de många år man har varit borta. Det har förändrats både liksom på orten man har lämnat och sen har man också själv förändrats som människa. Och så är man så där osäker på att kommer det här att kunna mötas liksom och bli ett lyckligt äktenskap igen. För man får andra behov och preferenser och så vidare. Behov av kanske mera liv och rörelse. Om jag tänker så där att livet i Iteria är väldigt lugnt. Det finns inte ett stort utbud på kaféer och sånt där som som man har blivit van vid att kanske ska finnas på någorlunda nära räckhåll och olika evenemang och sådär jippon som det har varit enkelt att ta sig till i Helsingfors till exempel. Nå, där kommer han nu med ett gäng kompisar. Hej Luna!
Hej!
Hej! Hur var det i skolan?
Känns bra.
Ja, bra. Hur gick skolfoto förresten?
Jo, det gick bra.
Och de hämtar Lenny då till syskonfoto?
Jag hämtar Lenny.
Du hämtar Lenny? Men bra.
Hans hår var helt förstört.
Var det? Mm. Stylade ni om det då?
Ja.
Gjorde du det? Okej.
Okay. Ulrika Hanssons äldre son Runar kommer hem från skolan. I matbordet pratar hon och han om hur flytten har inverkat på hans liv.
Hur var det att flytta hit?
Kul, men också lite som sådär. Kompisarna där i Helsingfors, det var ju... Alltså fördelen är det natur, det är liksom mer så spontant. Om vi far ut. Kanske gör mera saker här och håller mera igång. Men där tyckte jag som storstan, det älskar jag ju. Och liksom kompisarna just som jag har lärt känna sedan dagis liksom. Som alla butiker och allt liksom i centrum.
Ni har nog definitivt både Lenny och du en sån här storstadspuls i er på ett annat sätt än jag och Simon som är uppvuxna här i trakten. Ni är nog liksom mera stadilaiset än vi. Men samtidigt är ju den här liksom utvecklingen är ju precis som den ska. Det ska komma nya generationer som jag inte känner. Som har sina barn på dagis och kör runt i byn och det här. Och samtidigt liksom ett vemod över att de äldre generationer som har funnits när jag bodde där så försvinner sakta lika. Och det är en sån här, ett vemod och en saknad hos mig.
Men det där mötet med den äldre generationen när du har varit borta och inhämtat andra vyer som kanske den äldre generationen inte kan dela. Vad kan det innebära?
De som jag har haft i min närhet och som jag pratar med på byn och både liksom släktingar och bybor och sådär så är väldigt glada över att se en igen och träffa en och säga, ja, så du är hem nu och hur länge får du vara? Så där att man är lite som på permission när man har kommit hem från studieorten. Och det kan jag tycka att det är så hjärtevärmande på något sätt. Och alla tycker jag har som verkligen unna en det där att få se annat och få utbilda sig. Och det här och många som man träffar där i byn så skulle säkerligen också med glädje har läst vidare och utbildat sig inom olika områden. Men det har inte kanske funnits möjlighet de tider som de har vuxit upp. Det har jag som insett först som äldre. Att hjälpa vilka smarta människor och vilken ynnest för min generation. Att bara kunna sticka iväg och ha den här möjligheten. Så jag tycker nog att det här, liksom, det här tillbakavändande i det ljuset så är enbart positivt.
Men för Fanny i Fannys väg så är det ganska komplicerat att återvända. Eller hur skulle du beskriva hennes återvändande?
Ja, det är definitivt komplicerat. Att hon kanske tänker sig att hon har lagt gammalt trauma och jobbiga saker mera bakom sig än hon har i själva verket. Så att jag skulle kunna tänka mig att om jag skulle befinna mig i en liknande situation så skulle jag säkert också försöka tänka bort det på något sätt. Och tänka att men, det här går också, det blir liksom vardagslunk. Men sådana gamla saker som är outredda så har ju en tendens att söka upp oss och hinna ifatt oss. Och det är väl det som hon upplever när hon kommer tillbaka. Att det här, antingen måste hon ta tag i det, konfrontera det eller inte bo kvar.
Men det att det blir så starkt just där då, hon har ju ändå säkert återvänt till sin hemort många gånger. Hur förklarar du det?
Jag tror att det, för att det kanske är med en sån här baktanke, hon kommer hem, att här kommer hon att bli. För att hon är redan 40 plus och det är ett slags hemvändande. Jag tror att hon inte har den här längtan bort på samma sätt mera som en ung vuxen. Hon tänker också när de packar upp de här första väskorna de har med sig innan flyttlasset ska komma, när de parkerar där på pappa Olofs gård, att här kommer jag kanske att leva och dö, tänker hon. Så att jag tror att hon vet att det här är inte tillfälligt om jag får det att funka. Så det är väl skillnaden med just att vara hemma på besök under ett lov eller en semester. Och veta att man får tillbaka till det andra hemmet.
Och nu när Fanny och hennes son Sam återvänder ser Fanny allt med hemvändarens ögon.
De hjälps åt med disken efteråt. Olof har ingen diskmaskin. Det behövs inte för ett jon, säger han. Fanny går in på toaletten. En skrumpnad och brun tvålbit pryder handfatet. Emaljytorna är gråa och matta. Har inte skrubbats ordentligt på länge. Det luktar lite unket. Och hon lyfter snabbt blicken från några fläckar på plastmattan vid toalettstolen. Men handduken känns sträv och nytvättad. Hon sitter en stund på locket på toalettstolen. Hur kan något så välbekant bli så främmande? Hon längtar plötsligt till Helsingfors, till sin egen säng och sitt eget badrum.
Förutom allt annat hon kämpar med så är här också att hon lider av tystnaden. Du fascineras eller intresserar dig för tystnad. Varför tystnad skulle du främst säga?
Ja, jag fascineras nog av många olika slags tystnader. TV-apparater och musik och buller och sånt där, så kan jag som uppleva som otroligt störande numera, som jag kanske inte skulle ha reagerat på förr. Och den här kontrasten har jag ju själv upplevt också från när man kommer hem från Helsingfors hem till Terjärv eller Rödsö därifrån min manne. Vi bodde några år också väldigt intill Mannerheimvägen med spårvagnar och allt annat. Så att när man kom hem och kunde höra liksom i blidväder när det droppar från träden eller en trana på avstånd. Så det var en sån här helande upplevelse på ett vis. Att tänka att så här kan det vara. Och man hör sig själv tänka på ett annat sätt. Så att en sån tystnad är jag ju som väldigt förtjust i och beroende av. Det kanske också har med mitt hemvändande att göra. Men sen är jag ju så otroligt fascinerad också av de här små tystnaderna som uppstår i kommunikation, när det är liksom spänt läge eller såriga saker som är svåra att prata om eller liksom undvikande tystnad. Och ja, en tystnad säger ibland mycket, mycket mer än orden. Och det fascineras jag av också i mitt skrivande och vill försöka på något sätt gestalta.
Och där kommer du också in på tystnaden mellan generationerna.
Ja, det är ett viktigt tema faktiskt i Fannys väg. Och det är ju någonting jag själv också kan känna igen från både liksom mina föräldrar och mor och morföräldrar. Mina farföräldrar har jag aldrig träffat tyvärr. Så att nu tror jag att det har färgat av sig i det jag skriver. Det här att det finns tystnader om vissa saker som kan vara svåra att prata om. Smärtsamma eller helt enkelt bara ointressanta på grund av att man tillhör olika generationer. Jag har pratat med vänner om det också, att det är märkligt det där att det finns som vissa saker som man helt instinktivt vet att det här diket kan jag inte gå över. Vilket Fanny också säger där i boken, att det finns diken hon inte kan gå över.
I berättelsen om Fannys väg låter det så här när Fanny pratar med sin faster, pappa Olofs syster.
Hurdan var Ingmar som person? Hade Fanny frågat. Gärde hade sett det ut som hon inte förstod frågan. Var han pratsam eller inåtvänd? Gärde hade nästan fnyst till. Han sa aldrig någonting. Så blir det väl när man är kuvad. Men varför behandlade honom så? Gärde hade skakat lätt på huvudet, rest sig och börjat syssla med något vid diskbänken. Fanny fick samma känsla som när hon pratade med Olof. Att det fanns diken man inte fick kliva över.
Jag upplever ju att det i min generation och yngre så finns ett sånt här analyserande och psykologiserande på ett annat vis än hos äldre. Det är möjligt att det finns hos dem också, det anar jag ju. Men att det verbaliseras inte på samma sätt. Så där att jag har upplevt det och jag tror att min mammas upplevelse av det också har format mig för att, och så vidare. Att det är en sån här berättelse vi bygger på, ett identitetsbygge på något sätt upplever jag liksom jämnåriga och yngre. Medan det är ett annat sätt att prata om saker. Kanske jag kan uppleva att det är mer korthugget kanske och som till exempel när jag frågade nyligen av min pappa att hurdan var din farmor? Rosa hette hon. Och då väntade jag mig kanske då just att få höra att hon var empatisk och humoristisk eller annat sånt här. Men han sa att hon var väldigt vanlig och hon hade mycket att stå i. Och det beskriver ju också henne väldigt bra, men det var inte det som jag på något sätt satt och väntade på och så där. Men att jag kan tänka mig att det är också så som han har upplevt henne när han var liten. Att det var stora familjer, det var jättemycket att göra på ett jordbruk och de var liksom arbetsmyror. Och det var hans farmor, hon var sån.
Vad tänker du det att den här skillnaden kan bero på?
Jag tror att det mycket handlar om vana. Det har inte uppmuntrats kanske så väldigt mycket heller. Om man tänker skolvärlden när mina föräldrar växte upp. Att man, eller också liksom i hemmen. Att det var ju mer så där att man skulle synas men inte höras. Medan den generation jag har vuxit upp i och mina barn och så vidare. Så vi har ju verkligen blivit bekräftade och sedda. Och våra åsikter har räknats och man liksom tillfrågas om sin åsikt. Och det blir ju som en vana om man får det med sig från barn. Så att på ett vis kan jag uppleva att de generationer som har varit före, så det är som ett uppvaknande för dem, att vi ruskar om dem och försöker liksom prata med dem på det sätt som vi har blivit uppmuntrade till ändå, som i en ny anda av uppfostran och syn på barn.
Skuld och kanske skam också kommer in, så kan det ju vara så jättesmärtsamt. På vilket sätt är skuld och skam och också upprättelse teman i din nya roman, skulle du säga?
Ja, det är väldigt viktiga teman och de blir mer och mer viktiga under skrivprocessens gång. Den här skulden som Fanny upplever från sin barndom, när hennes lillebror omkom då i en bilolycka och hon tycker att hon borde ha kunnat förhindra det, eller en påkörning. Och den skulden är ju oerhörd för ett barn att bära.
Och också som vuxen konfronteras Fanny med skulden. Som här när hennes far, vanligen en lugn och saktmodig man, i sin oförmåga att tala om det hela så får ett smärre utbrott och Fanny har slängt hans gamla tidningshög.
Nej, säger han. Men du har ju aldrig varit särskilt bra på att lyda. Fanny blir stel där hon står. Som om hon vuxit fast mellan trappan och pionrabatten. Vad sa du? Han tittar bort inåt skogen. Vad sa du? Säger hon en gång till, högre nu. Han mumlar något ohörbart. Har halvt vänt sig om för att gå in. Hon hör hans skor raspa mot den taggiga dörrmattan i plast. Jag var ett barn. Hon skriker så högt att rösten brister.
Att skriva om skulden gentemot ett yngre syskon var så här för Ulrika Hansson.
Efter att jag blev mamma så jag helt hudlös egentligen med sånt. Det är otroligt svårt att läsa om, prata om, vet du, det här att barn dör. Det är så svårt. Det är så svårt. Och jag tror att det var det, att det är så svårt, att det bränner så, som gjorde att jag på något plan var tvungen att skriva om det. Som ett slags sätt att närma mig det som jag är allra mest rädd för. Men kanske för att hålla ett visst avstånd till det på ett vis, eller kunna liksom syna det från ett annat håll, så blev det som en syskonrelation. Och när jag har sett på mina pojkar som är 11 och 8 och deras relation och hur de förstås då grälar så stickorna flyger ibland så som syskon ofta gör, men sen också den här otroligt starka syskonkärleken som glimtar till och den här omsorgen och den här rädslan för att någonting ska hända storebror eller lillebror. Så det har varit så otroligt fint för mig att se det på nära håll. Man ser det kanske ännu tydligare när man betraktar det i sina barn än när man betraktar det i sin egen syskonskara. Och den kärleken är på något sätt, den är så otroligt ren och innerlig på något vis och så otvungen. Det kommer så naturligt det där liksom en arm kring axlarna och att man försvarar den andra i dataspel mot andra kompisar eller ringer och frågar mig att var det nu han skulle komma hem från eftis eller är han liksom försenad nu eller är allt okej? Sådana saker så har gjort mig alldeles alldeles mjuk om hjärtat. Och kanske det är det också som jag på något sätt vill närma mig i den här berättelsen. Hur stark den kan vara, den där ansvarskänslan och den där kärleken mellan två barn i en familj.
Men för Fannys del går det så här. På grund av att det har kommit mycket snö har Fanny tillsammans med lillebror Mats inte tagit skogsvägen. Istället väljer hon stora vägen, den som hon har förbjudits att gå. Och det med katastrofala följder.
Och sådana verkliga berättelser. Olyckor har ju hänt också på min hemort och andra småorter. Med smala vägar, inga trottoarer eller fina cykelgångleder. Och sen att ha det här med sig från barn upp i åren, det är någonting som skrämmer, eller liksom den där bördan någon måste bära när någonting har hänt. Men jag ville också liksom se något slags ljus i det där, någon slags upprättelse och en möjlighet till att leva vidare efter det där. Att det finns någonting efter skulden. Och det var det jag också ville åt. Men varken i verkliga liv eller i romanen så sker det ju i ett slag, utan det är ju det är en lång process att på något sätt frigöra sig från känslor av skuld, att klä det av sig och försöka acceptera sig själv och livet som det är och som det blev. Och ibland så måste vi ju leva vidare med delar av en skuld, liksom alltid. Och hur orkar man då? Det är också intressant, tycker jag. Och då behöver det inte heller vara liksom dramatiska saker som handlar om liv och död, men också om man till exempel har upplevt att man har varit en otillräcklig förälder. Man kanske ser i sitt vuxna barn att det kunde ha varit annorlunda om jag hade si eller så. Liksom sån vardagsskuld, om man ska kalla det. Så det måste vi ju nästan var och varannan på något sätt hantera och ändå orka hitta glädje och motvikt och försoning.
Men just det att det inte är lätt om sådana här minnesbilder aktiveras, som här för Fanny när hon är en hemvändare och kommer i situationer där hon blixtsnabbt kastas in i det där förflutna.
Hon minns den smala springan som brukade lysa under mammas och pappas dörr. De pratar lågt. Rösterna de har när de inte vill att någon annan ska höra. Något sånt får du aldrig säga, säger mamma. Inte så hon hör. Fannys hjärta slår ängsligt. Ursinnigt. Eller kanske det bara slår hårt. Men ibland när jag ser på henne blir jag ursinnig, säger pappa. Hon har ju aldrig kunnat lyda. Hon hör att någon vänder sig i sängen. Att tecken rättas till. Om hon hade lytt så, säger han med högre röst. Shh, säger mamma. Sedan hörs bara mumlanden. Fanny står kvar. Som en staty. Som en saltstod. Som Lots hustru. Hon som aldrig borde ha vänt sig om.
Ja, det här att det förflutna liksom färgar livet och relationerna. Finns det vägar att komma förbi det, eller?
Där är vi ju väldigt olika, vi människor. Att vissa är ju otroligt bra på det där att ånga på och inte gräva ner sig i det som har varit. Och många säger att jag är en människa som ser framåt och grubblar inte över det som har varit. Och liksom, gårdagen kan du inte förändra och framtiden rår du inte på, det enda du har är liksom idag och sådana här motton. Och ibland önskar jag ju att jag själv var mera den typen också som liksom bara stegar vidare och inte grubblar på det som har varit. Men samtidigt finns det någonting insiktsfullt i det också, att våga liksom tänka på det som har varit och som kanske skaver. Men där gäller det ju att på något sätt hitta den där balansgången, att det får vara liksom ett erkännande av att det här har jag upplevt och det här är svårt och jag är inte nöjd med min insats till exempel, men jag ska ändå vidare och i bästa fall lära mig någonting av det och kunna liksom ändå gå med hakan högt.
Men om det är så att omgivande människor förvägrar en möjligheten att gå vidare, just för att saker till exempel har fördolts, som i Fannys fall det att generationerna inte har mött varandra.
Ja, det är svårt det där när man då inte får alla verktyg man skulle behöva för att gå vidare. Just för att andra också är liksom bristfälliga människor och med sina liksom hämningar och svårigheter att prata om saker eller avslöja saker. Det finns ju saker som kommer fram då i slutet av romanen som säkerligen hade hjälpt Fanny kanske att tidigare komma till rätta med det här. jag personligen så föredrar ju det. Att det liksom med bullar och bång reds upp. Och sen har man den där verktygsbacken man behöver för att komma vidare. Okej, det bränner riktigt illa när det bränner, men sen läks det.
Men ett problem kan väl vara att pappa Olof så att säga skyddar andra som egentligen är förövare. Så hur ska en person i det läge kunna säga med buller och bång? Alltså här var det när den ger ut andra.
Mm. Precis. Det är ju då som det blir riktigt svårt när man har liksom lojaliteter mot många håll. Och i Olofs fall så kan jag ju tycka att på något vis att den där lojaliteten mot en förövare ändå är en sekundär lojalitet. Men i verkliga livet, om man tänker sig att man inte kan ge verktyg till den ena personen för att gå vidare, för att då gör man livet svårt för någon annan som då kanske då inte är förövare men liksom behöver skyddas av en eller annan orsak. Så då är man ju verkligen i ett alldeles omöjligt dilemma. Där vill jag inte själv hamna, och där finns ju inga liksom rätta svar egentligen.
En karaktär i din bok som väl är ett bra exempel på hur illa det kan gå, alltså under ett helt liv, är förövaren själv. Eller?
Definitivt.
Om man inte pratar och håller allt inne.
Exakt. Ja, han är verkligen typexemplet på hur det blir när saker och ting stängs in. Och symboliskt för det är också att han brukar sitta inlåst som barn också. Blev instängd liksom i ett skjul på gården. Det blir också på något sätt en bild för det här. För det som inte får komma ut, som skulle behöva få komma ut i dagsljus på något sätt. Och jag var ju så mån om också att han inte bara skulle bli den här hemska, otäcka, vedervärdiga människan man inte alls kan ha någon förståelse för. De ville ju också visa på hans smärtpunkter och hans svaghet och också längtan efter gemenskap. Där han sitter liksom på det här gubbdagiset där vid bensinstationen. Att vi alla har den där längtan, och det ville jag att skulle få komma fram med honom också. Trots allt. Men att där finns ju då den här tudelade sidan av det. Att är han värd det då? Ska han få den biten av livet? Det är det som hon kämpar med. Och ja, där är ju svaret öppet.
Men vad tänker du?
Jag tänker att alla människor förtjänar en ny chans. Men endast om man kan vidkännas den man är och det man har gjort, då förtjänar man det, om man liksom kan göra det ärligt. Vi får aldrig liksom sluta att försöka liksom nå varandra och ställa oss i varandras skor. Att våga prata, att våga retirera i en diskussion eller ett gräl, så är ett sätt att lära känna sig själv. Och också liksom ett sätt att hitta gemenskap. Och jag tycker att jag har själv fått kämpa med det där också. Det där med att retirera och kapitulera på något sätt. Att jag var inte alls bra på tidigare att säga förlåt, jag gjorde fel. Punkt. Och inget mer. Att jag hade alltid olika tillägg. Ja, men det... Du måste ju inse att det berodde på det här och det här och det här. Och si och så. Och det där var min man väldigt klarsynt med och påpekat. Att jag alltid kommer med de här liksom förklaringarna. Och det kan aldrig vara liksom bara det där. Förlåt mig. Så det där har jag fått jobba på. Och jag tycker mig har blivit bättre. Att jag som mamma också kan säga till mina pojkar om man har varit snesig och onödig. Att det där var jätteonödigt av mig. Förlåt. Och det är otroligt befriande och otroligt helande. Både för en själv och för den som man möter och pratar med. Det var en viktig insikt för mig.
Men om personen själv inte förstår att skulden är dens?
Ja, och såna människor har man ju också mött. Som helt enkelt inte har den förmågan. Och där vill jag ju på något sätt se det som en oförmåga och inte en ovilja. Att ja, det ser ut som ovilja. Men i grund och botten så kanske det faktiskt är en oförmåga att kunna säga jag hade fel. Det blir en sån prestigeförlust eller liksom att man tappar ansikte så att man inte orkar med det själv. Och det är väldigt förödande för liksom relationer, arbetsgemenskaper och så vidare. Att det där att våga kapitulera, det är liksom i mina ögon vägen till frihet. Det var någon som hade räknat ut hur många gånger man liksom håller i en sån här vedklabb. Och det var närmare 12 innan allt var på plats och den var i spisen. Det är ganska mycket det.
Men skillnaden mellan generationerna, så hur påverkar den berättelsen om vem vi är?
Den påverkar ju nog, absolut. Jag tror att ju fler nycklar man får till sitt förflutna, till vad som har hänt förr, hurdan ens mormor, farmor, farfar, morfar har varit, hur livet har tett sig för dem och så vidare. Ju fler svar vi får, desto tydligare på något sätt grund att stå på får vi kanske, eller som fastare grund på något sätt, och man kanske någon slags trygghet och förståelse av det egna jaget och förståelse också för fäder och mödrar, hur de har formats av det som har varit och hur det sen i sin tur har liksom format mig. Att jag tror att ju mer vi liksom kan avslöja för varandra liksom mellan generationerna, så blir det lättare att komma till rätta med den man är. Så att jag hoppas att jag kommer att kunna prata med mina barn och barnbarn, om såna kommer, om allt möjligt. Att jag liksom inte blir en mamma eller fammo som vill skydda dem från sånt också som har varit svårt. Att ju mer vi kan liksom glänta på gardinen till det där som finns bakom, så desto bättre blir världen, tror jag.
Dokumenterat och Det stora vardagsdramat. Ett program med författaren och journalisten Ulrika Hansson. Aktuell med sin bok Fannys väg. Uppläsningen gjordes av skådespelaren Åsa Nybo. Ljuddesignen var Mike Grönros. Producent Staffan von Martens. Och redaktör jag, Mi Wegelius.